en podcast från Aftonbladet.
Hallå Tone.
Hej.
Hur mår du?
Bra. Ja, jag är på ett jäkla gott humör.
Jag är på ett jäkla gott humör.
Solen skiner. Mm. Jag dricker den här svingoda kaffen.
Vet du vad jag har gjort?
Nej.
Sovit 8 timmar i natt.
Du lät inte mig säga klart hur det var med mig.
Ja, okej. Okay. Mm.
Det var bara det.
Ja, jag är också jätteglad för jag har sovit 8 timmar och det är väldigt sällsynt.
Jag vill säga att jag har ju fått jättemycket kritik för att jag hela tiden påpekar din ålder.
Ja, bland annat av min pappa, ja, som är kränkt.
Och en person som skrev en kommentar som var så här: precis som Erik Schultz lämnade han och Daniel Schulins podd, så kommer Karin Pettersson lämna er podd för att du är så taskig.
Det är nära nu.
Eller vänta lite, var det Daniel Schulin som var taskig? Eller var jag minns inte.
Ja, någonting.
Men jag vill säga en grej som är åldersrelaterad.
Ja, okay.
Och det är att jag tycker att många kvinnor i din ålder,
ja,
och också bara några, det är som ett skryt att man sover lite.
Nej, det är inte ett skryt.
Jo, det är ett skryt. Nej. Det är hela tiden så, jag har sovit så lite. Och om jag då säger, herregud, inte jag. Jag har sovit 9 timmar. Så, hur hinner du sova så mycket?
Pratar du i generella termer eller menar du att jag
säger så? Jag pratar mycket om dig, men jag pratar också mycket om kvinnor i din ålder. Okay. Och yngre.
Jag tycker att
men inte lika.
I det här stadiet av vår relation tycker jag förtjänar att behandlas som liksom mig, som en individ.
Okej, men jag tycker att det är för mycket skryt om att du sover så lite.
Jag skryter inte om det. Men om vi pratar, om vi träffas och du frågar hur det är, och då är det ju så
att lägga dig tidigare.
Så, ja, det är otroligt tråkigt att gå och lägga sig, tycker jag. Alltså, fruktansvärt tråkigt.
Okej, så nu låter det nästan farligt när som ett skryt.
Nej, och sen är det faktiskt så med åldern. Så sover man på ett annat sätt mycket lättare. Så jag vaknar hela tiden.
Jag vaknar också hela tiden. Det är därför jag måste gå och lägga mig tidigt.
Okej. Gör du det? Vaknar du hela tiden?
Ja.
Okej.
Typ vid 5, vaken till 7.
Ja. Vad gör du då?
Ligger jag på mobilen.
Då kanske du inte sover 9 timmar då.
Nästa fråga.
Vill du gifta dig, Tone?
Åh, det är en jättesvår fråga. Ja. Jag vet inte.
Nej, vad är det som väger för och emot?
Okej, det som väger för är romantiskt.
Själva dagen?
Nej,
själva aften.
Vilken akt, am I right? Nej, men, ja, men det känns också romantiskt att vara så. Du och jag forever, typ.
Ja.
Och sen så finns det en massa andra grejer. Och sen allt annat vill jag inte.
Vad är allt annat då?
Ja, men till exempel att det är jättesvårt att skilja sig.
Ja, rent.
Alltså det känns som att många kvinnor också ekonomiskt far illa i skilsmässa. Det är komplicerat. Man kan inte, alltså vet, sådana grejer.
Själva skilsmässan, att den är,
ja, exakt,
tekniskt svår.
Exakt.
Och innebär massa problem.
Exakt.
Okej, okay. Nej, men för att jag tänkte att vi skulle prata om polyamori, eller inte jag, vi har ju bestämt att vi ska prata om polyamori,
ja,
idag.
Eftersom du ju
jag vill berätta,
vill berätta
en sak om
att du är polyamorös.
Nej, det är jag inte, jag är monogam, men jag har läst en bok om polyamori och det är en väldigt stark trend, konstigt nog.
Ja.
Framförallt i USA.
På kultursidorna,
på
de liberala kultursidorna i USA.
I en väldigt snäv, liten, kanske krets av människor.
Ja.
Men jag har ändå läst ganska mycket om det på sista tiden. Och då pratade vi om det. Du har ju också läst en bok om en klassiker.
Ja,
klassisk bok om polyamori. Men jag har läst en bok som heter More, i alla fall. Som handlar om en kvinna. Ja, hon är väl i min ålder. Som
jag tänker inte säga något om den åldern.
Nej, men hon öppnade sitt äktenskap. Alltså, problemet med den här boken är att den typ handlar kanske inte om det är frågan är också så här, vad menar man med polyamori?
Mm.
Jag tror att den här boken handlar egentligen om ett öppet äktenskap. Hon öppnar sitt äktenskap, alltså för hon och hennes man väljer att ha relationer med andra.
Ja, för det är väl inte samma som att polyamorös.
Nej, det är väl inte samma sak.
Polyamorös är väl att man har flera olika kärlekar, inte att man har flera olika knull.
Nej, sen så blir det så, det börjar. Det finns en utveckling i den här boken som är att det börjar med att de öppnar äktenskapet för andra
sexpartners.
Mm. Men sen leder det till långa, mer seriösa relationer med andra partners. Och det som är så himla hemskt med den, det är att så som den skildras då i alla de här artiklarna och poddarna som jag hade läst om den, då var det så här, åh, vilket spännande experiment. vilket roligt sätt och intressant sätt att förnya liksom kärleksrelationer och äktenskapet. Men när man läser boken, då framstår den här kvinnan som bara rakt av helt lost och deprimerad.
Mm.
Vilket
är hemskt, för det känns lite som att det är som... Alltså man tänker alltid, jag har typ en kvinna i min algoritm på TikTok som lever i ett öppet äktenskap, men de är också liksom polyamorösa, så att de har... Det är inte bara liksom sexuellt, de dejtar andra.
Mm.
Och alla kommentarer till henne är ju typ att hon är så jävla tragic, att hon är så deprimerad. Ja. Att hon egentligen, så det känns ju dåligt att den här boken spär på den känslan.
Jag
för
vet.
Det känns ju som all sån, ni kvinnor, ni vill inte vara polyamorösa egentligen, ni har bara dåligt äktenskap.
Ja, men för jag kände ju också så när jag läste boken, jag blev deprimerad av det, eller tyckte det var så himla tråkigt, därför att jag tycker ju genuint att det behövs, och det vore spännande med ett annat samtal om relationer, intima relationer, kärleksrelationer, hur vi ska leva liksom bortom eller bortanför ett väldigt, en så väldigt traditionell syn på äktenskap och kärnfamilj, och om det finns, ja, det hade varit intressant med ett sånt samtal. Men den här boken tyvärr är som en parodi. Den är lite som, du kommer ihåg när vi pratade om Filter World.
Ja.
Att den blir som en liksom parodi på sin egen
tematik
och sin egen snäva tes och sin egen liksom extremt så snäva demografi där den kommer ifrån, den här väldigt så en liksom liberal, amerikansk, otroligt självupptagen, uppbesatt av liksom självförbättring, noll maktanalys, ingen relation, liksom inga reflektioner överhuvudtaget om de strukturer man lever i. För det som visar sig ganska snabbt i den här boken när man läser den, i varje fall när jag läser den, det är ju så att det är att hon lever i ett extremt, den här kvinnan lever då i ett extremt ojämlikt äktenskap. Hon gör allting med barnen. När den här processen inleds så har hon 2 små barn, jag tror att de är 3 och 6 år gamla. Hon har hela ansvaret för barn, hon är hemmafru, hon är barnledig, hon är egentligen lärare, men just den här tiden så jobbar hon inte. Hon är helt utmattad. Hennes man kommer hem jättesent på kvällen. Hon är helt ensam. Hon verkar helt ensam. Och då, i en kväll liksom, så är hon extra deprimerad. Går ut på en promenad i liksom desperation. Behöver bara komma iväg. Träffar en kompis som säger, häng med på en bar. Ta en drink. Och så går hon iväg. Och det är typ första gången hon har kul. På jättelänge. Och där, i den här baren, så träffar hon en kille som är typ trevlig. Och så kommer hon hem till sin man och är så här, jag träffade en kille på den här baren och han vill träffas igen, för de har en, liksom en öppen kommunikation då. Och då är hennes man så här, oh vad sexigt, jag tycker du, då är det som att det är hans liksom sexfantasi, att hon ska ha
en affär. Han är en kuck helt enkelt.
Ja, med en annan man, och sen vill han höra liksom alla detaljer. Så det är där det börjar, men sen är det som att hon vill liksom inte det här. Och jag menar inte att liksom kvinnor, att det är så att kvinnor inte vill ha polyamorösa relationer eller öppna äktenskap, men den här boken är bara ett dåligt exempel.
Alltså framförallt tänker jag på, för jag har bara läst, jag såg att det var 1 miljon texter om den här boken.
Ja, exakt.
Långa.
Ja, jag vet.
Och då kände jag verkligen, det här är ett tips till alla som vill bli publicerade författare.
Ja.
Jag ska bara ha en jättetydlig enkel idé som alla utbrända kulturredaktioner runt om i världen kan vara så, vi skriver något på det här, det är ändå jävligt tydligt. Alltså. Det är bara det. Typ.
Är vi ett exempel på att vi följer i fällan nu? Gick i fällan?
Ja, men alltså, det behöver inte vara en fälla, men det är bara, det är så man blir en framgångsrik författare.
Ja.
Eller läst.
Ja, precis. Men jag tycker ändå att det är väldigt synd, därför att jag tycker att det finns ju någonting i... Det finns ju ingen riktig diskussion idag, uppfattar jag, eller väldigt liten i alla fall, i mainstream, om andra sätt att organisera det intima livet. För jag har läst en filosof tidigare som heter Roberto Unger, en brasiliansk filosof. Han är väldigt så kritisk till typ en vänsteridé som är väldigt så här, som han kallar low energy. Han är väldigt kritisk till liksom till socialdemokrati. Nu blir det ganska så här ett brandhopp här. Men han menar att det finns en begränsning i, om man tänker också på hur vi lever i samhället, så Han menar att till exempel idén om revolutionen, den politiska revolutionen uppstod i tiden ungefär samtidigt som den romantiska idén, alltså idén om passionen, den liksom allt överskuggande liksom kraften som gör att två människor bara måste vara med varandra. De två idéerna liksom speglar varandra, den politiska revolutionen och den romantiska revolutionen. Och att med min, det, om man ska kunna ha en idé om med ett annat typ av samhälle, då behöver man också ha en mer utopisk och visionär idé om det lilla livet. Mm. Man kan inte ha liksom ett extremt konservativt kärnfamiljsideal och väldigt så patriarkala hierarkiska relationer i det lilla livet och samtidigt tro att det ska gå att bygga ett så mer utopiskt samhälle.
Jag känner typ att jag är i en helt annan kontext. Nästan alla mina kompisar är ju antingen typ queer eller gay. Ja. Och där tycker jag typ att det hela tiden finns en fråga om typ hur man ska organisera sina liv. Eller hur, för att då mina kompisar som är queer har ju fått den frågan innan de ens kanske började tänka på den själv.
Ja.
Så du
menar den frågan finns fast i marginalen?
Ja, men
då?
Det är väl mer som fråga typ så, hur ska heterosexuella organisera sina liv?
Ja, verkligen.
Det tycker jag, det är vi skitdåliga på. Och det känns som att när vi försöker göra, alltså jag blir bara helt deprimerad när du berättar om den här boken.
Ja.
Jag har ju hållit på lite så och varit på olika, jag har ju varit på ayahuasca-läger och jag har gått på såna olika, du vet, nu vill jag säga så, troll-event.
troll,
men liksom...
Vadå, att du har varit i skogen?
Nej. Alltså spirituellt! alltså olika så, du vet. Och det är ju väldigt så, när jag har varit i de sammanhangen så utger de ju sig ofta för att vara typ så här, men vi är typ så, du vet, vakna.
Ja.
Vi är så, de säger alltid så här, holding space, creating space, we're holding space for pleasure. Och
vad tycker du om det?
Jo, men alla de är bara helt så sjuka biologister typ. Och verkligen att det är så. Och jag tror att det är någonting med hon, den TikTok-kvinnan som är Polly. Det känns som om hon med sitt långa röda hår och osminkade ögon. Att det känns som att hon är en del av den trollrörelsen som är holding space för biologism. Som är så här, we created to fuck around. typ, och min man är så sexuell. Ja. Och typ, det men vet äcklar
du?
Mig.
Ja, men vet du, det är intressant. För att här är en tanke som jag fick när jag läste den här boken, då, More. Och det var ju att jag tycker som sagt att det är uppenbart att hon är så olycklig och ensam och deprimerad. Och den här... Det är ju inte bara att hon har en ojämlik relation med sin man, utan det är också att hon verkar ha brist på liksom intima vänskapsrelationer. Det finns ingen där som hjälper henne.
Hon är en jävla nolla helt enkelt.
Nej, men hon är fuckad av systemet också. Hon är ju en super liksom privilegierad person i liksom Park Slope i Brooklyn. Hon är ändå...
Men at some point är man så. Är hon fuckad av systemet eller är hon trög?
Ja, verkligen. Jo, men så kan man säga. Men
och så tycker jag det gäller många kvinnor. Så, många rika kvinnor, ja, vill jag bara säga.
Jag håller med dig. Men min poäng var inte den, utan min poäng var så här. Att det är väldigt intressant att det är hon och hennes man kan komma på som är så här, hur ska vi liksom förnya, experimentera, var finns en plats för liksom frihet för oss då? Då är det i sexlivet.
Och det tycker jag är så sexuella. Jävla tätiskt också.
Jag tycker det känns så tråkigt på ett sätt, därför att det är så här, nej, men ni måste ju fundera över de andra strukturerna i ert liv. Var finns det glädje? Var finns det närhet? Var finns det liksom intimitet eller lek? Eller vad fan vet jag liksom? Men att det blir så otroligt... Så det är som att det, vårt samhälle är den enda platsen där det är så här okej att experimentera. Därför att de här andra institutionerna, äktenskapet, bostaden, det är ju så liksom alltså det är så mycket pengar innan. Så att den enda platsen som finns kvar som inte är helt kontrollerad av pengar då, eller som inte är helt liksom låst av de här tunga maktstrukturerna, blir typ sexlivet. Och det är så jävla lite, alltså det är en jätteviktig del av livet, men det är ändå så här, det kanske inte är det som var problemet just här.
Så ibland känner jag typ så, är det så intressant hur vi organiserar våra intima liv?
Ja, men tillbaka till den, tror du, ja, jag tycker att det är intressant, för att jag tror att det finns en poäng, den här Roberto Unge-poängen, och som kanske är så här, jag tänker på det du beskriver om din liksom det så här queer community eller vad man säger, Jag tror att det är så att det uppstår liksom andra spännande idéer i en miljö där man också väljer att leva på ett annat sätt. Alltså det finns en koppling mellan hur vi organiserar livet i stort och det här väldigt och hur vi organiserar det intima livet. Så att kanske kunna få ett öppna en annan diskussion, en mer visionär idé om samhället.
Ja. Har du någon gång lekt trä?
Jag vill, alltså, så här tänker jag. Jag kommer inte... Jag är en ganska privat person när det
så
gäller...
Så du kan inte svara på om du har lekt trä eller inte?
Lekt trä? Du menar sex?
Nej, jag vet inte.
Vad menar du?
Vi säger att man måste recenter lek. Man ska inte vara bara en och en, två och två. Har du någon gång haft... Har du varit polyamorö? Har du varit polyamorö?
Nej, det har inte varit. Och jag vill inte heller prata om mitt liksom, sexliv.
Men,
jag vill okay, inte
så
det.
Nu reducerar du all polyamorös...
Amori.
Amorö. Nu reducerar du att vara polyamorö till sex.
Ja, det kanske jag gjorde nu. Men lekt tre, jag fattar inte vad du menar.
Men man skulle ju recenter pleasure and play. Va? Det har jag nämnt mycket nu när jag... När jag har forskat på polyamorö.
Amori, alltså, polyamori.
Men för mig är det ett verb, precis som kärlek. Som Bill Hooks säger.
Ja.
Verb är ett kärlek.
Jo, men du sa bara ordet
kärlek. Ett verb.
Kärlek är ett verb.
Nej, men, alltså, att, men då är det ju liksom hela tiden att man ska ha playfulness och lekfullhet och lust ska man så här recenter i livet och man måste liksom, och att då vara polyamorö är ett sätt att
polyamorös
är ett sätt mansplainant för mig.
Nej, förlåt.
Är ett sätt att liksom göra det, att man är så här öppen och att det också då gör att man diskuterar sina relationer mer. Men och då är det väl helt normalt för mig att fråga om du någon gång har varit polyamorö.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nej, men jag tycker att det är helt...
Så du kan inte svara på om du var polyamorös?
Nej, jag har inte det.
Okay.
Och om jag hade det så hade jag inte svarat på frågan.
Okay.
Och du då, själv?
Inte med min egen vetskap, men...
Inte vid medvetet.
Inte vid medveten, men jo, på ett sätt. Jag tänkte på det här i morse. På ett sätt känns det som att jag har levt i en polyamorös relation. Jag har också experimenterat mycket med idén genom... Alltså lite i mina... När jag var liksom runt 25 så var jag väldigt inne på det här med polyamori.
Mm.
Och öppna relationer. Min bästa kompis hade en öppen relation.
Mm. Hur funkade den?
Men liksom... Ja. Who am I to say? Men jag var bara inne på det liksom. Och så träffade jag en kille som väldigt gärna ville bli ihop med mig. Och jag ville liksom inte bli ihop med honom. Så då var jag hela tiden så, du kan ju ligga med någon annan. Ligg med någon annan, för att jag inte ville göra slut.
Okay.
Och så var jag så, vi kan bli polyamorö. Så jag liksom verkligen brainwashed. Han var som, jag vill inte ligga med någon annan. Jag bara, jo, typ såhär.
Du var som hennes man i
exakt,
den här boken.
Exakt, jag var hennes man. Och sen så låg
fast
han...
det var ju mer att du ville bli av med honom. Det var inte att du så gick igång på att han...
Nej, men,
eller
jag,
tyckte
jag,
att det var sexigt? Att...
Jag kände typ så helt kvävd av någons förväntningar.
Att... Nej, du var inte alls som den här mannen, kan jag säga.
Nej, okej. Men jag kände mig typ helt... Jag var inne på att bara slippa bära ansvaret av någons kärlek. Och det var ju som, kanske kan jag dela det med någon.
Mm.
Och så till sist låg han med någon annan. Och vet du vad jag gjorde då?
Gjorde slut såklart.
Örfilade honom och gjorde slut.
Ja.
Jag var så, fan kunde du? Men i alla fall, det var inte det som var min polyamorösa relation. För jag började tänka på typ, ja, men hur hade jag velat organisera mina relationer?
Mm.
Och det som jag tycker är så jävla mysigt och bra med liksom min relation som jag har är att det är så här, första gången jag är ihop med någon som mina vänner och familj tycker om och vill vara med.
Mm.
För jag har alltid haft en fantasi som är typ så här, att jag tycker inte om när paret är så jävla, alltså paret som är så här paret. Vi typ, och att det är så här, går före allt. Nej, exakt.
Nej.
Typ när jag flyttade till Stockholm så var jag bästa kompis med ett par. Och de var alltid så här, bjöd in alla, alla skulle sova över hemma hos dem.
Mysigt.
Man skulle göra allting ihop, laga mat ihop, fira, du vet, jul ihop.
Mm.
Och det var liksom ganska tidigt en typ så bild för mig, typ, ja men fan, så här hade jag velat ha en relation.
Mm.
Och den är ju inte polyamorör, alltså i romantik eller sex.
Nej.
Men ändå att det är mer polyfont.
Polyfont, ja.
Alltså att det bara är mer människor där. Men det har inte funkat så bra för mig innan, för att jag har bara varit ihop med killar som mina vänner hatar.
Ja.
Så ingen har velat komma och vara...
Nej, du bara kom och sov över alla bara, kanske tack, nästa vecka. Bra.
Men nu, Mauricio, alla älskar Mauricio.
Ja.
Som är min, my man. Men jag har liksom ändå varit i en polyamorös eller polyfon relation tidigare. För att en kille jag var ihop med, han var liksom bästa vän med sitt ex.
Aha, intressant.
Ja, och nu har du någon gång, jag vet inte om någon någonsin har varit otrogen mot dig, men då är det kan att man kan vara typ så, i efterhand så står man bara diskar typ 3 år senare och så bara får man sån flash och bara, den jävla idiot, det är klart han var otrogen den gången.
Ja.
Och jag har haft lite såna olika flashar med honom, men...
Har du haft en sån konfrontation?
Nej.
Jag, ingen idé.
Vet du vad?
Nej,
det ring mig aldrig igen.
Nej.
Så är jag med honom.
Ja.
Men jag tror inte han var otrogen, men de ringdes varje morgon och varje kväll.
Oj.
Och då, varje morgon ringde han, hej, Anna, jag har sovit gott. Okej, vad äter du till frukost då? Och på kvällen så ringde man och bara, här var åt du.
Men var hon tillsammans med någon annan?
Vad tror du?
Nej, jag tror inte det.
Nej, det var klart hon inte var. Och jag vet att första gången, men då var jag så himla inne på det här att organisera relationer på ett annat sätt.
Ja.
Så jag var helt så, fan vad härligt att
gör
han
så här.
Är bästa vän med sitt ex. Mm. Jag kanske också kan bli bästis med henne.
Mm.
Kunde inte bli det.
Nej.
Men sen så vet jag en gång när vi... när jag var hemma hos honom och vi hade haft, jag var också väldigt inne på tantra då, så vi hade liksom haft en sån hel sån session och så bara ringer hans mobil, ringer hela tiden.
Mm.
Och så till sist tar han upp den och då är det, ja nej, vi kan kalla henne för Jenny.
Mm.
Jenny är nedanför, hon behöver lugnande. Och då var det typ så att Jenny bara, du har inte svarat, jag blev så orolig. Och så hade Jenny gått dit, typ så, fredag kväll klockan 22.
Mm.
För att hon var så orolig. Och på vägen insåg hon att hon också behövde lugnande. Så då var han tvungen att bara, jag måste gå ner med lugnande till henne och sådär.
Okej.
Så det var min polyamorösa situation.
Ja, det känns... Men du var inte liksom missnöjd med den vid tillfället.
Vad tror du att jag var klar?
Jag tror att du inte ville erkänna det för dig själv.
Nej.
Och du kom på det mer i efterhand.
Nej, men... Jag var också missnöjd, men jag kände också att jag har ingen chans. Alltså den här gumman har haft en relation på något slags sätt i typ hur många år som helst. Hur ska jag kunna tävla med det?
Nej.
Jag var inte svartsjuk.
Nej.
Liksom. Jag var helt inne på det här med att organisera mina relationer på ett helt annat sätt. Och hon var typ också så jävla sub. Alltså förstår du, hon var alltid så här, du är så snygg, du är så snygg.
Mot
du är
dig.
Så... Ja, exakt. Så då var det som att hon var så krälade på marken. Och när någon krälar på marken så är man inte så...
Nej.
Du vet, man försöker ändå så, ställ dig upp. Eller du vet.
Jag känner att det är en jobbig dynamik, alltså en krånglig dynamik.
Men det var helt fruktansvärt. Och jag vet att då, enda gången Helle kom och då bodde hemma hos oss.
Din syster.
Min syster, exakt. Mm. Så var han så sa Helle, då Helle hade varit där typ en helg och så var hon så på söndagen bara, gud vad han pratar telefon med sin mamma ofta. Och jag bara, nej, det är inte hans mamma, det är hans, för det var exakt så samtalen var, okay. Förstår du?
Jag fattar.
Kanske om du går in på Facebook så kan du se där hur man avslutar prenumerationen, typ alla samtal var så.
Men vad drar du för slutsatser av det här, alltså för politiska eller?
Jo men då, för jag läste nämligen en annan essä inför det här om en tjej som tyckte att polyamori var typ ett bra sätt att organisera sitt kärleksliv på eftersom hon hade en funktionsvariation och kronisk smärta.
Mm.
Och då av någon anledning så öppnade det här upp, eller det är liksom då hon var så här, men ingen, det finns inte någon liksom.
Hon levde i en relation eller?
Hon levde i en relation och sen så i den relationen så blev hon poly liksom. Okay. Och hon träffade en annan man. Mm. För då var hon typ så här, men varför ska jag som har en funktionsvariation som aldrig har sett mig i någon av de här romantiska filmerna eller typ som min då perversa romantiska idé om äktenskapet. Hon bara, jag har aldrig ens sett en film om någon som har en funktionsvariation.
Nej.
Som har romantik, då kan jag vara romantisk på ett annat sätt. Jag blir poly.
Ja.
Och då hade hon en jättemisslyckad polyrelation.
Okay.
Men då slutar texten med att hon säger, men bara för att man har en misslyckad polyrelation så slutar man inte vara poly, precis som att man inte slutar vara monogam.
Ja, okay.
För att man slutar, för att man har en misslyckad monogam relation. Nej. Så allt det här för att säga, kanske skulle, fast i och för sig, om Maurice, fast jag vet inte, jag tror inte liksom om.
Vad var det nu för tanke som dök upp?
Nej, men det är helt sjukt. För att jag nu, alltså hade Maurice varit som ett sitt ex hela tiden?
Nej, det hade inte varit något kul.
Nu hade jag varit så. Är du...
Är du, helt...
är du slow? Är du... Alltså, vad håller du på med? Ja, det är klart. Här.
Men en annan erfarenhet om...
Tyckte du att det här var en polyrelation? Som jag berättade om? Eller förstår du vad jag menar?
Jag förstår precis vad du menar. Jag tänker, alltså om jag hade läst en bok om det här och sen så hade du liksom, du hade kallat den här boken Mer. Och så hade du försökt beskriva det här som en så här, ja men det här var ett jättebra, en jättebra ingång till ett mer utopiskt sätt att leva i en intim relation, så hade jag tänkt så här, nej, det handlar bara om att de typ inte kommunicerar bra med varandra. Och du kunde inte säga till honom att du kände dig jätteutanför.
Jo, snälla, jag gjorde det. Okay. Det slutade med att sen flyttade vi ihop.
Ja.
Skratt.
Ja.
Ja, och det slutade då med att jag var så här, satt upp regler. Bara, ni får bara ringa sig en gång om dagen.
Ja.
Och han var helt galen. Hon grät och var typ helt så.
Och sen blev de ihop?
Nej.
Nej.
Sen, hon är då äldre än mig.
Ja.
Så sen blev han ihop med en tjej. Vi var ihop några år. Han var äldre än mig. Hon var äldre än honom.
Mm.
Och sen blev han ihop med en tjej som var i samma ålder som när vi... Så han blev ihop med en yngre tjej igen.
Okay.
Så det är också som att den här kvinnan bara blir äldre och äldre och äldre och bara ringer varje morgon och säger, vad har du ätit till frukost?
Fortfarande är det så?
Jag vet inte hur de har det idag.
Nej.
Det förtäljer jag inte historien.
Nej, men jag tänker att...
Men jag ska säga en sak till med det.
Mm.
För att hela anledningen till att jag ens tror att jag typ inte liksom var så här... Det var ju för att jag också hade som ett feministiskt överjag.
Mm.
Alltså att jag hade den här mer utopiska relationer och typ så här, jag är minsann inte svartsjuk på ett ex.
Nej.
Och så känns det lite när man läser om den här polygumman. Ja. Typ att hon vill vara en cool girl.
Ja, men hon vill vara en cool girl. Eller jag vet inte om hon vill. Det känns också lite orättvist och kanske borderline misogynt. För att jag tror att hon kommer också från en familjebakgrund där hennes föräldrar hade en öppen relation. Så hon är väldigt präglad på den. Hon kommer från väldigt så traditionell... hennes mamma var också med i en sekt, förstår man efter ett tag.
så det, liksom, vilken sekt?
Hon, ja, det är någon... Jag fattar inte ens. Nej. Det var någon lite okänd sekt. Men, så hon kommer från en väldigt så... en plats med mycket grejer att deala med.
Mm.
Plus en väldigt så... traditionell syn på äktenskapet där kvinnan gör allt, typ hushållsarbete och sådana där saker som gör att hon hamnar i den här situationen. Så, och jag tänker att det hon kommer på under den här resans gång, eller man ska säga, det är ju att hon försöker ändå, hon går i terapi och hon försöker komma åt så här, vad vill jag? För att hela första halvan av boken är ju bara att hon typ gör grejer som hennes man typ tänder på eller går igång på. Och plus, sen är det ju också så att den här platsen utanför hemmet, eftersom hon är så himla tyngd av hela att ta hand om hushållet och barnen, så är det ju jätteskönt för henne, obviously, att bara komma the fuck därifrån.
Hjälper de henne med hushållet och barn?
Nej, ingen hjälper henne med någonting. Så att det är hemskt, för att vid något tillfälle så är det så här, jag blev så glad för att en av mina sexpartners föreslog att vi skulle gå på teater. Och då blev hon så jätteglad att hon ska typ få göra någonting annat än att typ så här, prova nya sexpraktiker som hon typ är för trött för egentligen, känns det som. Men sen visar det sig att han typ bara vill gå på henne med på någon sexklubb, att det är så här teater. Och då... och det känns, jag bara känner med henne att hon är så himla trött. Och...
Men vad är det liksom, vad är det i dig som ändå känner dig så här, men det är ändå intressant med polyamori?
Jag tror, nej men polyamori, det som, så här var det när jag skilde mig,
ja.
Så var det så himla intressant. För jag har levt ett så väldigt norm i liv. Ju. Mm. Liksom långa monogama relationer och en i mitt äktenskap ett liksom väldigt så ett bra äktenskap men väldigt så traditionellt ju, och också vår sociala miljö var väldigt traditionell med liksom långa mestadels heterosexuella relationer, många gifta, barn i samma ålder, ja, väldigt så liksom enligt normen.
Och men då, hur hittar ni varandra?
Nej, men vadå, så gamla vänner, vadå på jobb? Jag, eller du menar min vänkrets?
Ja, men liksom alla par.
Ja, man hittar väl inte varandra när man är par, utan det är kompisar som har hängt med. Okay. Och så lever alla ungefär samma liv. Och då när jag skilde mig, och jag var nästan den första liksom, i min krets som skilde mig lite konstigt nog, men då hände det någonting som var så himla intressant, och det var att jag från de här vänner och bekanta och folk som jag trodde att jag kände väldigt väl fick höra liksom historier om hur de egentligen levde.
Mm.
Någon hade en öppen relation, någon berättade om liksom en affär, någon berättade om liksom drömmar och längtan som de har bort. Alltså det visade sig att liksom under det här borgerliga normativa livet, kärnfamiljslivet, så fanns det ett helt annat liv, såklart, kan man säga på ett sätt. Men jag hade inte hört om det. Jag hade inte sett det.
Men vad
det.
Pratade du om när ni sågs?
Nej, men och då var det någonting i den här liksom konstruktionen som är liksom det borgerliga livet som hindrade den sanningen från att kunna yppas på ett enkelt sätt. Och det kan man ju liksom man kan vara hånfull mot det eller så här, tycker att det är larvigt. Men det,
jag har inte sagt att det är larvigt.
Nej, men jag menar bara att det är inte så konstigt, för att det är svårt liksom. Men när jag då var i den här krisen, då kom de här berättelserna. Och det fått mig att tänka så himla mycket på vad vi, liksom, berättelserna om vårt liv och hur mycket av livet som är låst i de här institutionerna då, äktenskapet, mycket kopplat till bostaden ju idag, liksom kring pengar, barnuppfostran, liksom det. Och sen, men att det finns ett jättestort glapp till hur folk egentligen både lever, liksom actually lever sina liv, men också vad de kanske drömmer om eller vill. Och det är ju så intressant att det finns liksom inget språk för det. Alltså det finns nästan inget sätt att prata om de sakerna. Och då tycker jag att den här polyamoriboken min förhoppning var att den skulle vara ett sätt, liksom ett smart sätt. Men det var ju inte det. Men jag tycker ämnet är intressant ändå.
För jag tänkte på det lite, för det var någon som skrev till mig efter vi pratade om, jag kommer inte ens ihåg vad vi pratade om, men det var att vi kom in lite på det här med att skaffa barn och whatever.
Mm.
Och det var någon som skrev typ så, ja men jag undrar om inte vänskapen är typ den mest subversiva relationen nu.
Mm.
Eller är det liksom? Mm. För att jag tror, det du säger nu, det låter ju nästan typ så här, ja men då är inte ni vänner. Och jag tycker, alltså på ett sätt tycker jag inte att man är det. Och Nej. Jag tycker att det blir svårare och svårare ju äldre man blir. För jag tror typ, det jag verkligen vill göra i mitt liv är typ centrera vänskapen eller liksom min relation till mina systrar och då till min romantiska partner. Men typ att det inte ska finnas någon sån hierarki riktigt mellan dem. Men jag tycker det blir svårare och svårare ju äldre man blir, för att det känns som att det är bara svårare att liksom var i varandras liv på typ ett innerligt, autentiskt och intimt sätt. För att det känns som att folk går längre in i sina romantiska relationer, eller i de här relationerna som då, vet, som också är så mycket uppknutet i ekonomi.
Ja, typ. Det är det som är en huvudpoäng.
Exakt. Tror jag.
Ja.
Och då är det som att man kan inte längre typ säga vad man, alltså som man då, om jag ser något, jag kan inte säga vad jag ser, jag kan inte säga hur jag uppfattar det, jag kan inte ställa någon till svar, för det är så mycket på att vara vänner också är typ att hålla varandra ansvariga.
Varför kan du inte det? För att du känner att då hotar du, det hotar inte bara den här relationen.
Jag känner att det inte alls är lika välkommet längre som det var kanske när man var 25 typ. Och jag känner att jag har haft men jag tycker det är svårt att typ navigera och bli äldre. För jag tror att jag är en person som kan vara ganska så här, men varför gör du så här? Eller jag kan verkligen vara så, varför gör du så här? Eller den här personen är inte bra mot dig. Ja. Eller jag tycker att du dricker för mycket. Eller bla bla. Men det är typ så. Det bara känns som att det är jättesvårt att hitta rum för den intimiteten i våra vänskapsrelationer. Och då är det som att folk går, då går man ännu längre in i sin romantiska relation.
Ja,
och så,
ja.
Så det är både så här ekonomiskt men också typ psykologiskt, emotionellt eller bla bla bla. Och så är det som att man blir, jag vet inte.
Men jag ger dig verkligen rätt i det, för att jag tror att jag upptäckte någonting i den krisen som var den skilsmässan och då det brottet. Och det är väldigt liksom blygsamma brottet ju mot en konvention. Alltså, och det finns ingen social kostnad idag att skilja sig nästan. Ju. Eller, ja, det är liksom helt socialt accepterat. Däremot finns det ju en stor ekonomisk kostnad för de här sakerna. Men det jag upptäckte var ändå att den händelsen, eller det... Att vi gjorde det uppfattades ändå väldigt hotfullt från en del av min omgivning. Att det uppstod liksom mycket rädsla hos andra och också sorg och sådär. Men framförallt kanske intressant med den här rädslan då, utifrån det vi pratar om nu. Men också intressant att i den krisen, såklart kan man tänka i efterhand, så fördjupades många av mina vänskapsrelationer. Och att det var som att kliva utanför... Eller bortom den här normen, det är väldigt liksom vedertagna, eller det så som man är, ja, den modellen som liksom samhället bygger på, det krävdes att man liksom kliva lite utanför den för att det autentiska skulle kunna uppstå, verkligt autentiska i relationer. Det blev i alla fall mycket lättare att nå fram till någonting som kändes sant. Nej, men vi läste ju också en marxistisk kritik av den här boken av en sån lefty bro i tidskriften The Atlantic, där han är så här, den härskande klassens nya trend, typ polyamori och sånt.
Jag blev för dålig. Jag var så här, oh my god, jag ska också börja utöva dålig polyamori bara för att störa den här killen.
Jag vet, så kände jag också. Men han hade ju en poäng som var att det fanns ju i den här boken liksom, hon nuddar ju inte vid de strukturer som hon är en del av. Att de lever extremt privilegierat, de lever extremt ojämlikt, de är fast i en massa ekonomiska och sociala strukturer som hon överhuvudtaget inte reflekterar över eller kritiserar. Och det är... Så det är en så himla liten liksom, idé på något vis. Och utifrån ett vänsterperspektiv blir den ju helt liksom, ointressant. Den handlar bara om så här, självförverkligande, jag. Fast ingenting om så här, vad är jag egentligen en del av. Det är ändå intressant tycker jag att alla de här... Nu har det kommit en del böcker, det är inte bara den här. Utan det kom ett par andra förra året också. Men, och sen är den här The Ethical Slut som du har läst. Men alla de böckerna är ju skrivna av kvinnor.
Men den här The Ethical Slut, eller Den Etiska Slampan som de heter på svenska.
Det är en sån lite klassiker.
Ja, och det är ju en guidebok hur man ska öppna upp. Och typ när jag läste den, för det är också mycket snack online. Eller så här, det är mycket snack om att man ska vara etiskt poly.
Ja.
Så att det är inte bara att man är liksom, inte så som vi nu reagerar över. Nej, utan med att man är liksom, verkligen går in i det med öppna ögon och...
Och med
kommunikation och...
Respekt för den andra personens känslor.
Och gränser. Och man har så här satta gränser och bla bla. Och när jag läste den så var jag verkligen så här... Ja, alltså... Girl, det här är ändå next level. Alltså det är ändå, då känns det som att man är...
Utvecklad.
Ja, alltså det är typ så... Hitan och ditan. Men, alltså, för mig... Alltså för det första, jag har typ aldrig lyckats... Alltså, jo, jag och Maurice, jag har haft en lång relation nu. Men innan Maurice har jag liksom aldrig lyckats ha en relation över 18 månader.
Mm.
Så att jag ens skulle tänka på och försöka hitta en annan person och ha en relation.
Femte dimensionen.
Nej. Alltså, jag är mer typ så, hur...
Hur får man en relation att funka?
Hur, alltså du vet...
Ja.
Nej. Alltså, hur får man en relation att funka? Det är typ det enda jag tänker på. Fast sen tänker jag typ om man varit gift i typ 20 år.
Men vet du vad jag tänker? Jag tänker
men också, får jag säga en sak?
Ja, gör det.
Kan man inte bara vara otrogen och inte säga det?
Det tror jag många är.
Med the French way. Vi har varit ihop i 15 år, vi är gifta, vi har barn. Okej, du hade en liten affär på jobbet.
Mm.
Om det gjorde dig glad...
Mm.
Vem är jag hindrar din lycka? Men måste jag bli den etiska slampan?
för att det ska
vara okej.
Okay, det är så mycket arbete med det.
Ibland känner jag att jag är lite emot det känns allting är så himla terapi fokuserat också typ så. Recenter pleasure, recenter communication, play.
Orka, känner du?
Alltså vad fan, har vi inte nog så det gäller, räcker. Om man då som i min utopi har ett stort hus som man delar med sina vänner.
Ja.
Där ens bästis bor i ett rum, en syrra bor i ett rum. Mm. Man har själv övervåningen så folk inte orkar gå upp och hälsa på
en hela tiden. Du ska en hel våning.
Jag ska en hel våning. Men man kan också få, det kanske är ett sexvåningshus, alla har en egen våning.
Ja.
Och typ någon, de med barn bor kanske på första våningen så de kan leka i trädgården. Och sen så typ, om det då är så att jag är 50 och min gubbe har en relation, då kan jag bara gå och hänga med min kompis på våning 3.
Mm.
Eller, förstår du?
Ja, men jag fattar vad du menar.
Då behöver man inte hänga upp så mycket på, du vet.
Nej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men jag tänkte på, för vi hade ju det här, apropå det här samtalet med Zadie Smith.
Ja.
Så hon, ett tema i hennes bok, som ju är en historisk roman, den här Bedragaren heter den. Det är ju huvudpersonen då som är Eliza. Hon har ju, och där på den viktorianska tiden i London, hon är också väldigt så liksom ekonomiskt privilegierad, men ändå en kvinna som lever under ett så starkt könsförtryck då. Men hon har ju en ganska stor frihet, liksom sexuell frihet i den här boken. Hon har en relation med en annan kvinna och sen med
hon
sin
har en relation
kusin.
Med båda i ett gift.
Ja, och det för henne beskrivs då, för hon det beskrivs som oproblematiskt och liksom lustfyllt och roligt för henne. Och då tänker jag att det är någonting med hela, apropå det här med liksom sex versus de här andra liksom tunga strukturerna som vi är fast i, att det blir, det är som att det liksom, det finns, jag tror att när jag läser den här polyamoriboken så är det ju som sagt så här, hon är helt hon är så olycklig, hon är så ensam. Och problemet är ju det. Och sen så tar det, som sagt, som vi pratat om, att det liksom, då blir det som att den enda platsen för experiment eller det här kan ta sig uttryck i liksom, på det sexuella området. Men det är som att vi inte orkar med, det finns inte idag ens en liksom riktig kritik av äktenskapet som institution eller som, eller det finns inte någon idé om hur vi ska ta nästa steg för att
liksom, bo i mitt hus.
Vad sa du?
För att kunna bo
Nej,
i
men
mitt
det
hus.
Finns inte olika sätt. Det finns inte ens såhär, väldigt enkla sätt att leva tillsammans över generationsgränser eller som vänner eller som du säger. Jag tror också att såhär, starka vänskapsrelationer, att om man skulle verkligen stärka dem, det skulle ju vara liksom en revolutionär.
Ja, för då skulle det också vara typ så. Ja. Med det med ensamhetet eller typ såhär, ekonomiska grejer. Ja. Att man kunde ha med delar ekonomi, vänner emellan. Eller nära,
men det är som att såhär, äktenskapet och det här kärnfamiljen, det går liksom inte att röra. Det orkar vi inte ens tänka på. Så då är det som att det enda som blir kvar är såhär, sexgrejen typ. Det är så tråkigt. Man skulle vilja...
Jag vet, och jag tror också särskilt eftersom typ sex är ju inte intimitet.
Nej, verkligen. Alltså inte, är... inte liksom per definition.
Nej, exakt. Nej. Tvärtom så känns det så ofta som att det bara är så ställföreträdande för riktig intimitet.
Ja.
Men på ett sätt fattar jag också, eller jag vet inte, det är så jävla lätt att bli insugen i hela den så parpsykosen. För typ, jag har aldrig, men du vet, när man verkligen så här, hittar en annan person som man känner, alltså jag känner, som, när man verkligen känner också en, att man är vänner, eller typ att man har en delad...
Men känner du att du går in i den, att du får svårare nu att upprätthålla liksom dina nära vänskapsrelationer då, för att du är i en sån stark kärleksrelation?
Alltså, ja, på ett sätt. Det krävs ju jättemycket arbete
liksom, ja, det gör det.
För att när man lever ihop med någon som man älskar så mycket och som är, där relationen är så viktig för en, vill man ju verkligen vårda den och typ lägga mycket tid på den och du vet. Ja, men det är också enkelt. Eller det är liksom så här, det är väl enklare på ett sätt liksom.
Jo, men det är också enkelt därför att så här, det,
hela världen är ju catered. Exakt. Så då liksom bara tänka, hur ska jag inte typ men jag tänkte på det liksom när ens, nu är jag ju, jag har precis fyllt 36 liksom, jag tänker jag vet inte när du separerade eller hur gammal du var liksom, men det känns som att om några år så kommer
jag folk inte, börja... Jag pratar inte om mitt privat.
Nej, men då, när folk kommer börja separera och sånt. Jag vill inte att någon ska känna att jag kan inte lämna min partner för att jag inte har något annat liv. Alltså, mm. Och det känns som att...
Men det kan ju inte du bestämma, för det handlar ju mycket om ekonomi.
Jo, men jag tror också... Det handlar mycket om ekonomi. Ja, men då kanske det är typ så här... Ja, men då kan, ni, då kan du äta hos mig 2-3 dagar i veckan. Eller, jag vill ändå att det ska kännas att man typ så här stöttar upp... Ja, men att det inte ska kännas som att man bara, det är bara det är abyss typ. Nej. Om man skulle separera.
Men okej, men då är en slutsats ändå av det här samtalet att liksom vårda sina nära istället för att bli gå rakt av in i en sån...
Alltså vet du vad, jag vill också säga att... Jag
vårda sina vänskapsrelationer.
Ja, men jag måste säga en sak till. Ja. Och det är att jag tycker att... jag tycker också att det verkar jättefett att vara poly.
Mm.
Alltså, verkligen.
Ja.
Och jag har sett folk som har gjort det jättelyckosamt. Ingen av dem har varit heterosexuella. Men det är för att jag också inte känner så många heterosexuella par.
Nej, men och det är väl liksom en kritik mot det här samtalet. Att det blir ju en verkligen så vulgär version av liksom poly. Det är ju den boken som vi har läst nu.
Exakt.
Den handlar ju om en olycklig kvinnas dåliga äktenskap. På något vis. Förlåt.
Nej, men också, jag tror typ så här, jag vet inte.
Och den utgår väldigt mycket från en sån, hur ska jag kunna göra det här med allting annat i mitt liv bevarat, liksom. Och nu har vi för sig inte pratat om barn, för det är ju knepigt såklart. Om man lever i en väldigt stark, liksom, i en kultur där tvåsamhetsnormen och äktenskap är en väldigt stark norm, att då själv välja att leva på ett helt annat sätt är ju också... Ja, nu, ja, hur gör man det relativt
men
sina barn?
Det är inte konstigt att vi inte pratar om det eftersom ingen av oss har barn.
Eller?
Jag vet att du inte vill avslöja något om ditt privatliv, så därför låtsas jag nu att ingen av oss har barn.
Ja, men jag har 2 barn.
Okay.
Och det, men det kan väl säga i det här rummet. Nej, men bara...
Okej, men så här känner jag då, när jag läser de här boken eller de här texterna, så jag sa, du kanske, hade jag varit hennes vän och försökt hold space for authenticity, då hade jag varit så här, du kanske inte, ja, fan vad nice att du knullar, gör det. Du kanske också ska försöka skaffa en vän.
Ja. Precis, eller snacka med din man om att han kanske ska typ hjälpa till lite.
Jag tycker inte det verkar som det hjälps om man snackar med honom.
Nej.
Stuart.
Stewie. Ja, nej men okej. Okay. Ja, men det är väl en bra slutsats. Jag blev ändå liksom drabbad av hur svårt, när, som sagt, när jag själv skilde mig, liksom, hur svårt det är. Alltså hur man tror att man är fri liksom, i det här samhället. Och det, på ett sätt är man det, men så fort man bryter minsta lilla mot en norm, och då, som sagt, det är inte ens, finns inte ens något socialt stigma kring att skilja sig längre, men det är ändå helt jävla fucking hopplöst. Så det är inte så svårt att vi inte har fler, eller det är inte så konstigt att det inte finns fler liksom, idéer om alternativa sätt att leva eller praktiker, därför att det är väldigt svårt. Alltså i den här hetero liksom mainstream-kulturen då, eller man ska säga.
Var det många som raggade på dig när du skilde dig? Alltså kände du då att det var typ så här helt plötsligt bara bänkt på vet, whatever, bara nej, du har ju alltid tyckt att du är jävligt god, eller kände du att du...
Nej, för jag var väldigt liksom kär i en annan man då, så jag var inte alls
öppen för det. Så ingen kunde ragga på dig för att du var kär?
Jag kände mig inte alls öppen. Jag tror inte jag överhuvudtaget uppfattade
de här, signalerna. Nu, fan vad jag blir skitirriterad på dig nu, för det här är nästa program. Okay. Men jag vill bara säga att var man än går med dig så är det någon flört. Alltså alla blir... Jag vill inte säga, men alla... Du
är lilla moralisten här nu, så
nej,
konstigt.
Jag bara menar, det är så många som är kära i dig var man än går, och du är en sån härlig kvinna.
Ja, varför blir du så irriterad på det?
Därför att du bara, jag var inte alls, jag märkte inte det, jag var inte öppen för det. Bara, det var klart, alltså jag är säker på att massa gubbar ramlade ur buskarna och började ragga på det, för det måste också bli en sån stark projektionsyta när en i gänget skiljer sig.
Nej, det är bara fear. Visceral fear.
Men vet du vad? Fear of sex.
Nej, jag vet.
Så här sammanflätat.
Nej, det som händer är att folk, alltså folk helt, de bara ser den inte. Utan de bara tänker på vad ska hända med mig nu. Det är det, men, som händer.
Någon måste ju ha varit så, om de skiljer sig.
Exakt, det är det jag säger.
Det jag, hade också, jag hade också blivit skitförbannad.
Okej. Okay. För 3 minuter sedan så sa du så här, om min kompis vill skilja sig, det kommer jag vara så stöttande och bara finnas där för hen och den får äta hemma hos mig. Nej, men nu visar det konservativa
sitt fula tryne.
Sitt fula tryne.
Vet vem som jag kommer bli skitsur på om de vill skilja sig?
Nej.
Min kille.
Ja.
Så okay. Käften med dig om det är så.
Ja.
Och sen vill jag bara säga en sak till.
Okay.
Att det här med din flörtiga energi.
Mm.
Som är att, för att jag känner ibland att jag har liksom inte blivit anklagad för, ingen anklagelse, men folk har liksom ibland sett i mig att jag har en ganska flörtig energi. Okay. Men nu när jag är med någon Mästaren. Som har det, ja. Så känner jag liksom, som, vi var ju på Rish efter Sadie Smith-samtalet.
Ja.
Och då var det en man som försökte liksom tränga sig emellan oss och betala. Och då sa du till honom så här, nej, tänk inte på det. Jag har tagit din nota, sa du till honom.
Det var ett skämt.
Jag vet. Ja. Men han blev ju helt flustrad och rosig. Och jag blev helt så, mamma, sluta skämta med det. Ja, men jag vet.
Ah, okay.
Så det är så kul att vara med dig är som att vara med mig själv.
Ja,
ja.
Bättre betyg än så kan man inte från på Toner Sjönes. Okej, i alla fall, detta om polyamori.
Det är om det.
Ja.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.